Jag hälsar hjärtligt välkommen Lars Magnusson, professor i ekonomisk historia från Uppsala. Ska prata om hur det var att leva i Eskilstuna i mitten på 1800-talet. Och det ska bli väldigt spännande att höra här. Jag ska också säga att vi här i Eskilstunas vänner då ordnar en serie föredrag, och det här är det sista för hösten. Men det pågår också en studiecirkel om fristaden i Eskilstuna. Och vad jag förstår så går det fortfarande att haka på den här studiecirkeln. Är det så, Mål?
Ja, det går bra.
Det går bra. Ja. Ja, välkommen och varsågod.
Tack. Ska du ha den här då?
Jag tror jag har den här.
Ja, det
blir dubbelt stereo. Börs,
ja.
Ja, vad bra. Egentligen, det finns många rubriker som man kan sätta till det här. Det blev ju lite det här med arbetsförmedling då, som blev titel, krogen som arbetsförmedling. Men man skulle ju också lika gärna kunna ha sagt någonting om att vad gjorde arbetare och smeder och gesäller på krogen i Eskilstuna på 1800-talet. Så det är det jag ska försöka prata om och väva ihop lite. Det handlar ju om bråkighet det här, och jag höll ju på under ganska många år på 80-talet och gick igenom. Jag började egentligen med att skriva om Munktells verkstad, och senare i tiden egentligen objektet för det, jag tillhörde ett projekt i Uppsala bland ekonomhistoriker och andra som skulle syssla med arbetets historia i Sverige. Och då valde jag som objekt Munktells verkstäder, som hade ett ypperligt arkiv och naturligtvis en fantastisk miljö här. Så att jag hamnade här, och sen som sagt, syftet var egentligen att skriva om 1900-talet, men jag blev ju så fascinerad av 1800-talet så jag kröp hela tiden tillbaka. Jag skrev visserligen om 1900-talet också, men sen kröp det tillbaka till 1800-talet. Då möter man ju den här fascinerande miljön som då fristaden och Eskilstuna ju är, med sina traditioner tillbaks med hantverk. Och förstås snart stöter man ju på det här begreppet bråkighet förstås. Inte tråkighet utan bråkighet. Så att det här ryktet om bråkighet, det handlar väl väldigt mycket om 1800-talet, så är det ju en del berömda såna här upplopp eller folksamlingar på torget, och det finns en borgmästare som heter Hallberg på den tiden, Hallström, runt 1840, som han står och bevittnar, och det skrivs om det här, han står och bevittnar när flera hundra smidesarbetare kommer och kastar sten på rådhuset, och allmänt oregeliga och besvärliga förstås. Så det, alltså rena arbetarupploppen. Och det är väl i samband med det här som den här bilden av Eskilstuna, alltså en bråkig arbetarmiljö, dyker upp. Men jag som börjar forska om det här och inser mig att man behöver backa tillbaks. Det här var inte egentligen någonting som hände efter 1850, utan det var någonting som var med väldigt långt tillbaks, den här typen av bråkighet. Och det är väl det jag ska lite grann prata om ikväll. Och ni får, det finns möjligheter sen, vad jag förstår, på kaffet och ställa frågor och sånt där, och jag kan gärna utveckla saker som ni vill att jag ska prata om lite senare. Om vi börjar då med Eskilstuna, och vi går ända tillbaks till år 1800, så kan man räkna vid det tillfället 1320 invånare i det som idag är Eskilstuna, invånare. 1850, alltså 50 år senare, har befolkningen ökat till 3808, om man får tro på mantalslängder och så här officiella listor som finns över antalet personer. Så att det är ju ingen stor stad vi talar om. Som sagt, år 1800 är det bara knappt, bara lite drygt 1000 människor här. Det är en lite undlig fördelning av personer här. Och det tillhör bilden och det är en del av nyckeln, tror jag, till den bråkiga kulturen som jag då skrev en bok om som kom ut 1988. Den bråkiga kulturen. Och det har bland annat att göra då med den där väldiga manliga övervikten som finns i stan. Om vi tar 1800 så fanns det 745 män, om mantalslängderna räknar rätt, 575 kvinnor. 1850 är läget ungefär samma faktiskt. Det har inte hänt så mycket när det gäller könsfördelningen. Då var det 2138 karlar och 1670 kvinnor. Men det börjar krympa lite, det börjar gå ihop lite. Sen kommer man tillbaka i slutet, så sker det en väldigt stor förändring under senare delen av 1800-talet. Då till slut befolkningen blir ungefär 50-50 mellan män och kvinnor. Vad har det här för betydelse? Ja, det är klart, om man samlar en mängd unga män, som det var väldigt mycket, som jobbade här, det är geseller och det är lärlingar och andra arbetare också förresten, så det är klart att det skapar ju väldigt speciellt. Det är inte precis kanske militärtjänstgöring och lumpen, men det är klart att det finns likheter. Jag ska komma tillbaka så här flera gånger under tiden, att det här är en viktig del i, det är en manlig, väldigt ungdomlig kultur det här som vi talar om. Eskilstuna år 1800 består ju av egentligen tre delar, det är officiellt två delar, men egentligen är det en tredje del också. Och de två delarna är förstås den gamla Eskilstuna på andra sidan ån. Men det är ju en väldigt liten stad vid den här tidpunkten. Och det är ju egentligen en gata som rillar sig längs ån, inte särskilt mycket mer. Det är det gamla Uppsala, eller gamla Eskilstuna, inte Uppsala. Sen har vi en annan stadsdel kan man säga, som då 1800 är fristaden. Och den går ju, sen har vi för det tredje det som ligger runt Tunafors bruk. Och det intressanta med den här tiden, det var ju det att man hade ju inte liksom en lagstiftning för alla personer i Sverige eller för alla anställda eller för något, utan alla de här tre städerna, tre platserna, men jag talar om, hade egen, som det heter, jurisdiktion. Man hade bestämt över sig själva, man hade eget folk som... Den gamla stan var ju borgmästare och i fristaden fanns andra konstellationer och den hade en helt egen lagstiftning kan man säga, som jag ska komma tillbaka till. Och det tredje var ju att gamla, det som var Tunafors, det var ju ett gammalt bruk med brukslagstiftning. Så att det är ju tre olika delar med väldigt olika juridiska och förutsättningar som då finns här på en gång. Och sen som sagt, det här smälter ju samman under 1800-talet. Men man kan säkert fortfarande hitta vissa saker som är lite kvar från den tiden. Att man känner sig lite speciell om man bor på det ena andra stället här i Eskilstuna. Men det är i alla fall tre delar. Och det som kanske, som ni nu har också en cirkel om det här, och det som kanske är det allra mest intressanta då med Eskilstuna och med det här jag ska berätta om bråkigheter och allt det här, så har det ju delvis åtminstone att göra med fristadens uppkomst 1771. Men innan fristaden var ju en speciell konstruktion helt enkelt, som tillkom för de skäl att man på 1700-talet hade börjat upptäcka och uppfatta det så att näringslivet trivs bäst när det är rätt så fritt. Att man kan etablera företag och man kan utveckla företag och anställa arbetare eller smeder och geseller rätt så fritt. Det gamla systemet annars som i Sverige hade ända fram till 1848 var ju att egentligen allt hantverk skulle ingå, alltså alla hantverkare skulle ingå i skrån. Och det fanns skrån här förstås, men de var då i den gamla stan. Det fanns en hel massa skrån med väldigt få medlemmar kan man väl säga, eftersom stan var liten. Men Det här var alltså ett experiment kan man säga. En frizon för näringslivets utveckling som man satte sin tilltro till för att utveckla smidesindustrin i första hand i Eskilstuna. Och det är en person som heter Samuel Skröderstjärna som sitter i Stockholm och som ritar upp konturerna för den här fristaden och för den lagstiftning som ska gälla och de specifika förhållanden som ska gälla i fristaden. Så det, vad kan man säga, den yttersta orsaken bakom. Innan fristaden hade tillkommit, alltså före 1771, så fanns det en annan konstruktion med en annan jurisdiktion, med andra, till och med domstol och andra regler och lagar. Och det var ett manufakturverk som hade grundats här i Eskilstuna av en icke helt obekant person som heter Rademacher. Och det här manufakturverket som fanns här, det kommer att kalla Carl Gustav Stad. Men det var alltså manufaktur, det hade sina egna regler och sin egen lagstiftning. En gesäll eller en lärling eller vad som hade gjort något dumt, eller en smed för den delen. Han blev då dömd av inom ramen för manufakturlagstiftning och inte i så att säga lite gamla stadens modell. Så att det här är komplicerade förhållanden vid den här tidpunkten. Det är ju liksom ingen enhetlighet överhuvudtaget. Den här Carl Gustav Stad då, där bygger man ju från 1650-talet upp en rätt så omfattande tillverkning i de gamla röda husen som vi fortfarande kan beskåda av smidesprodukter av olika slag. Det är lås, det är saxar, det är smide överhuvudtaget, knivar, det finns allt möjligt som man gör i de här verkstäderna. Det här blir då, kan man väl säga, ändå delvis utgångspunkten för också för fristaden. Det blir en kärna i den nya fristaden, det här, det gamla Carl Gustavs stad. Till då den nya fristaden så värvas folk från Europa för att komma hit och smida och vara smeder och arbetare. Och det finns, när man tittar på vilka som kommer i början, det är klart det är inga jättestora mängder människor, utan det är ganska få, men det är ändå ett antal smeder som kommer och som kanske lockas av den här friheten att kunna få producera rätt så fritt utan skråtvång. En del kommer från Solingen i Tyskland bland annat, som var en välkänd ort för smidesproduktion under 1700-talet i Tyskland, ute i Europa. Det kommer också från andra håll. Den här särskilda fristaden då upphör att gälla 1833. Och det finns ju lite olika bilder av det här, hur man ska se på fristadens upphörande. Å ena sidan skulle man kunna säga att den gamla, så att säga, Eskilstuna stad tar över fristaden, eller det läggs ihop och lägger under sig fristaden. Å andra sidan skulle man kunna säga att fristaden lägger sig under Eskilstuna, därför att efter den här lagstiftningen då förordningen om skråtvång gäller då inte för någon del i stan. Man tar bort skråna från stan. Det sker ju annars i Sverige 1848, att man tar bort slåväsendet. Men det här är alltså 15 år före Eskilstuna. Man skulle kunna säga som sagt att fristadsbestämmelserna, det blir de som gäller för hela Eskilstuna. Den här staden då, den här fristaden, hur ser den ut? Hur jobbar man och arbetar man här? Det är en väldigt decentraliserad produktion. Den försiggår i ett antal hantverkargårdar. Det finns något kvar spiller av det här. Och förstås, man kan ju titta på på Radebachers medierna också. Men mycket är förstås borta, det mesta är borta av den här miljön. Men arbetet är ju förlagt som sagt till hantverkargårdar, skulle man kunna kalla dem för. Och de flesta av de här hantverkarna som då kallas mästare även här, fast vi inte har skråväsen, så kallas de i alla fall för mästare. Och vi har gesäller som då är yngre och som ska arbetas upp sig för att förhoppningsvis sen bli egna mästare. Och sen har man lärlingar eller arbetare som gör, som naturligtvis är yngre då, som gör de enklare sysslorna runt omkring själva smidet. Det är som sagt här det hela sker helt enkelt. Och storleken på de här hantverkarhushållen, de är ganska blygsamt. Det är sällan man har mer än 5-6 geseller och det är i så fall väldigt stora etablissemang. Jag kommer tillbaka till några undantag från det här, men det är småskalighet som gäller. Och det är förstås hantverk som gäller. Det finns ju inga egentligen så energikällor eller som driver några maskiner egentligen överhuvudtaget i den här miljön. Utan de enda lite mer centraliserade arbetsställena, det finns också sådana där det faktiskt jobbar lite fler människor och som också är beroende av vattenkraft. Det är de så berömda sliphusen som låg längs med ån. Dit mästarna och där de olika hantverkarna tog sina produkter för att då slipas med hjälp av vattenkraftet från Eskilstuna ån. Så där har man lite mer av centraliserad produktion. De där var ju väldigt ökända redan på i början på 1800-talet och ännu mer senare, för att de var så oerhört, de var farliga faktiskt för hälsan. Det frodades tuberkulos i de där sliphusen, och man brukar säga att de där var liksom, de skapade mängder med änkor, de här. Alltså det var nästan som änkefabriker. För arbetare som jobbade blev ofta smittade av TBC. Så det var en farlig miljö att vistas i. Men här jobbade då personer som då gjorde en del av de här produkterna, som sagt själva slipningen, medan det mesta andra arbetet försiggick i smedjorna framför härden och med slägga och i ren handarbete faktiskt. Sen finns det något annat, en annan företeelse. Och det brukar kallas för, det systemet brukar kallas för ett förlagssystem. Det fanns flera förläggare i Eskilstuna i den här tiden. Och vad är ett förlagssystem för någonting, kan man undra. Ja, det är ju personer som på olika, som köper upp färdiga produkter av smederna för att sen sälja vidare på marknader eller till och med kanske verkligen större och de större förläggande på andra orter, till och med kanske Stockholm. Så de förlägger verksamhet eller förlägger produktion. De har ett förlag med förläggare. Några av dem fungerar, eller några av dem är också sådana, om man ska ha ett riktigt fullständigt förlagssystem så brukar det vara så, åtminstone på andra orter i Europa och sådär, ungefär vid samma tid, att man också levererar råvarorna. I det här fallet är det naturligtvis järn och stål i första hand, eller hög grad. Och också så att säga levererar det till de individuella hantverkarna som då så att säga arbeta upp det här materialet till färdiga produkter och sen kommer det tillbaka till förläggare som säljer det vidare ungefär. Det är på något sätt idealtypen av ett förlagssystem. I praktiken såg det väldigt, väldigt olika ut förstås. En del hade det här fullständiga systemet. Och jag ska komma tillbaka till ett sånt förläggarhus alldeles strax. Men andra var ju kanske mer oförständiga, det vill säga att man levererade inte ut produkterna, utan det fick mästarna skaffa på annat håll. Men man kanske sålde det vidare. Så att det såg väldigt, väldigt olika ut beroende på vilka förläggare, vilka de var. Men det fanns ganska många förläggare, och de flesta väldigt små i stan under första halvan av 1800-talet. Och det är ju inte... Det var ju ett system som skapade en väldigt bundenhet, måste man ju säga. En del menar ju att de här smederna som låg under en förläggare, så att säga, levererade till förläggare, var nästan livegna till förläggare. De var ofta skuldsatta. Vi rör oss i en tid där det är ont om pengar, ont om rediga pengar, så att säga. Kontanter och så, det är väldigt ont. Och så man jobbar väldigt mycket på kredit. Hela systemet bygger på något sätt på skulder och kredit. Och det gör ju det här också ofta. Relationen mellan förläggare och smeder var ofta den av beroende genom skuldsättning. Så att även om en smed hade vi tyckt att han fick för dåligt betalt för sina färdiga varor eller produkter, sina smidesvaror, så kunde han inte hur lätt som helst byta till en annan förläggare, för han var bunden till honom i den här skuldsättningen. Så att det skapar ett ganska slutet system och ett beroende system. Förläggaren har tummen i ögat ofta på smeden, och det där skapar mycket faktiskt social osämja i stan, och hjälper till att skapa den här bråkigheten som faktiskt finns. Det är klart att smederna var ofta kände sig förtryckta många gånger av de stora, minst de större förläggarna. Det mest, om man nu ska nämna någon, tiden är ju knapp, så att om jag skulle nämna någon förläggarfirma som är kanske den mest kända också förstås, det är ju Kristoffer Zetterbergs firma som inleder sin verksamhet i början på 1800-talet. Kristoffer Zetterberg blir mästare här i fristaden 1806. Och sen etablerar han sin verksamhet, och den växer faktiskt ganska ordentligt. Så att 1830 så har han, och han bygger upp sin verksamhet. Till början med han är aldrig riktigt smed, utan han bygger egentligen från början på ett förlagssystem. I början är det få, men 1830 redan så är det 80 smidesmästare som levererar produkter till Kristoffer Zetterbergs firma. Och sen växer verksamheten ytterligare under tiden. Och med 80 smidesmästare som levererar, är han störst i stan på det här området under 1830-40-talet. Den här firman, Kristoffer Zetterbergs firma, övertas sen han dör. Den övertas först av hans änka, och sen övertas den 1852 av en person som kom till stan på 1830-talet från Västergötland, och som är välkänd i Eskilstuna, och han heter Johan Svenngren. Han kommer hit och han börjar jobba som hjälpreda åt kassören i Zetterbergs firma, och håller mest på med handelssidan på det sättet. Han är ju inte i den meningen involverad i själva produktionen särskilt mycket. Men han har hand om bokhålleriet senare. Och när änkan Zetterberg då dör, så tar han över som sagt. Och 1868, 16 år efter det, så blir det här ett aktiebolag. Ett av de alla, till och pionjärerna när det gäller aktiebolag i Sverige faktiskt. Den första generationen av aktiebolag som kommer vid den här tidpunkten. Och han bildar alltså då 1868 Eskilstuna Jämmande Faktur AB. Det är det berömda järnbolaget förstås. Som i början finns här i fristaden men som sen flyttar över till Tunafors. Tar över de gamla bruksområdet där borta och bildar ju en stor tillverkande fabrik med framförallt knivar av olika slag och mycket annat också i och för sig. Men i synnerhet knivar som sin största specialitet. Och leder vägen över till någon typ av, vad kan vi säga, industrialisering. Vad vi, mekanisering och modern industrialisering som vi tänker oss som växer fram på slutet på 1800-talet och under 1900-talet. Så det är en berömd förläggarfirma, men det finns många andra också. Låt mig då komma tillbaka till det här med bråkighet och allt vad det kan hända. Som jag sa så en av de här uttrycken för det här var ju den här upplopp på den typen av som ofta krävde polisingripande vid den här tiden. Det finns en författare som ni säkert känner mycket bättre än jag som heter Håkan Boström som har skrivit från Eskilstuna som har skrivit en roman om ett av de här upploppen under mitten på 1800-talet. Så det är den ena sidan, men bråkigheten innefattar som sagt mycket annat. Och det som det här med drickande, krogar och så vidare som jag då har med i titeln på vad jag pratar om nu ikväll. Så supandet var förstås väldigt utbrett. Och det är klart att det var självfallet väldigt ohälsosamt. Det var inget bra på något sätt. Men en del av den här bråkarkulturen handlade just om att fulla människor som fulla yngre personer som gick ut och skrålade på gatorna eller badade nakna i Eskilstunaån eller någonting liknande och förskrämde hela borgerligheten. Men det finns med som ett element i den här bråkigheten. Men sen finns det också andra delar som är lite mer som är typiskt också för hantverk egentligen, även skråhantverket och överhuvudtaget hantverk i hela Europa. Det var ju att hantverkare på 1800-talet och tidigare tog sig gärna friheter. Och det kanske mest kända av de där friheterna, det var ju att man firade måndag. Och det brukar kallas, det där fenomenet brukar ibland kallas blå måndag eller fri måndag. Eller det finns lite olika varianter. På tyska är det Blauen Montag, men i Eskilstuna talade man snarare om fri måndag. Det innebär att man gick inte att jobba på måndagar. Man tog sig friheten att hålla sig hemma. Och man hade ju tagit en inställning till den arbetstid som är ganska... Ja, möjligtvis kommer den tillbaks, men den var ju definitivt inte på plats under industrialismens period. Nämligen att man tyckte sig kunna ha fria arbetstider och egentligen komma och gå när man ville. Det där ska ju inte romantiseras, tror jag. Det innebar ju inte att folk inte arbetade väldigt mycket och väldigt länge. Men man kan nog tänka sig att det var ganska arbete vid den här tidpunkten var inte så fördelat som vi har det, 8 timmar om dagen. Utan det var ganska uppdelat och koncentrerade sig vid vissa tidpunkter mer. Så det var mer av en typ av en, som man brukar säga, porös arbetstid. Men som sagt, och under, när man verkligen var igång och smidde, kanske man jobbade 12-14 timmar vid härden eller vad man gjorde för någonting. Men sen kunde man också göra något annat än måndag. Söndag var man naturligtvis, så skulle man gå i kyrkan, så då skulle man inte arbeta förstås. Enligt religiösa påbud. Men måndag, som sagt, det var hantverkarnas egen dag. För det finns många också andra delar i den här typen av friheter som hantverkarna i Eskilstuna och på andra håll tog sig vid den här tidpunkten. Man hade väldigt mycket av sånt här som brukar kallas för initationsriter när man övergick till exempel från att vara lärling till att bli gesäll. Då skulle det firas och då skulle det drickas förmodligen också. När man övergick från att vara gesäll och fick sitt gesällprov godkänt, då var ju Nanny också ett våldsamt, våldsamt firande. Och gesellen som då var färdig, han fick till och med skaffa sig hatt, hög, sån här riktigt hög, hög och fin hatt och visa, och verkligen visa sin värdighet. Att nu hade han blivit en riktig gesell och godkänd kung. Så att man hade en massa sånt där hus för sig som sagt, det kan verka väldigt lite romantiskt, men det är klart att det är en hård verklighet vi befinner oss i, och så himla romantiskt var det nog inte faktiskt. Och det här, ja, varför den här bråkigheten, om jag kommer tillbaka till där jag började egentligen. Jag nämnde då alltså det här ålders- och kön-delen i det här. Så det var mycket killar, det var mycket unga män här. Och också hade vi ju en åldersfördelning som ju inte var den normala vid den tidpunkten. Vi hade väldigt mycket yngre män. Inte så mycket barn, för att det var ju få kvinnor här i stan. Men däremot så var det väldigt mycket yngre män. Som fanns här. Så det är den ena delen av det här. Det andra är ju också, som alla kan förstå, den här typen av trånga hantverkargårdar frodades ju en sorts patriarkalism, som man brukar kalla det för. Det var som var en väldigt hierarkisk social miljö helt enkelt att leva i. På toppen av den här gödselstacken fanns ju då mästaren och hans hustru då kanske också. Det är ju liksom hushållets kärna. Det här är ju byggt på någon sorts hushållstänkande. Där fanns liksom, det var toppen på det här. Gesellerna hade vissa rättigheter, och som sagt, de tog sig också stora rättigheter. Men de bodde ju ofta inneboende, nästan alltid inneboende hos mästaren i de här gårdarna, åtminstone fram till 1850-talet. Så de bodde ju här, och de bodde väl rätt trångbott får man förmoda. De hade väl väldigt lite plats för sig själva överhuvudtaget, utan de fick väl bo i något skrymsle någonstans kanske. Och det här skapar också naturligtvis en upproriskhet och en känsla att man inte är fullvärd, man är inte fullvuxen än, man har inte fulla rättigheter som person, man är liksom underställd husbonden, mästaren. Längst ner på den här pyramiden eller den här hierarkin så fanns ju då också faktiskt mästarnas barn och deras flickor och pojkar, de var ju barn, va? Men på samma sätt behandlades då också lärlingar, eller de behandlades som piger och drängar ungefär, och var väldigt underordnade. De var ju ofta i låg ålder förstås, lägre tonåren eller till och med yngre än så ibland. Men de var ju verkligen i en sorts familjesituation där fadern här, mästaren bestämde, och modern bestämde i hög grad över dem. Så att det finns en väldigt tydlig patriarkalistisk struktur i det här samhället som var säkert väldigt påfrestande för de enskilda, för gesällerna, för lärlingarna och för de flesta. Och sen till sist då, det här som jag redan har nämnt egentligen, så fanns det också vid sidan av den här miljön som då skapade en bråkighet. Just det här trångboddheten måste ju ha varit en väldigt, väldigt drivkraft egentligen för att söka sig ut på gator och torg. Och om man nu som sagt badade i ån, eller om man satt och drack någonstans, eller om man uttaget eller gick ihop med andra för att kasta sten på någon potentat eller så i stan. Så klart att det här var ju ett uttryck för att man hade ju ingen som helst fri yta hemma. Man var ju helt beroende av, man måste ju ta sig ut överhuvudtaget. Det fanns inget egen rum liksom för en själv att vara. Det här skapade mycket speciella förhållanden. Och sen hade vi som sagt det här med den här frihetskänslan som man ändå hade bland geseller och och så, för att de såg sig ändå lite grann som, de var ändå giseller, de var hantverkare, de höll på och lärde ett yrke. Så att de var för mer än en inresta bonddrängar eller drängar och så i stan och så. Och det där manifesterade de ibland när de var väldigt stöddiga och var bara utmana de här drängarna som kom från landet med en hökärra eller vad det kunde vara. Och det finns dokumenterat väldigt mycket i domstolsprotokoll hur man gav sig på faktiskt inresta bonddrängar och man startade bråk. Det var inte alltid deras fel säkert. De här drängarna kanske också var besvärliga att göra med. Men det finns dokumenterat i alla fall väldigt mycket av den typen av bråk under den här tiden. Och det är klart, det här var ju ett sätt att manifestera och visa att man var, att man ändå var lite för mer än de andra, än drängarna i första hand. Krogen då till exempel, för att komma tillbaka till det. Krogar och supande. Ja, man ska ju betänka då, som sagt, stan var liten, men det fanns ju dussintals, för att säga hundratals krogar i den här stan. Samtidigt som befolkningen var på 1000 eller upp till 3850. Så det är ju, var ju väldigt tätt med ställen. Så längs den här gatan vi befinner oss med fanns säkert kanske 30-40 kronor i stadsbiblioteket. Då man ska tänka dem i väldigt små nästen eller också små ställen. Med någon disk kanske, med ett bakrum, rum på baksidan där man kunde sitta och pokulera och göra andra saker också, som jag ska komma tillbaka alldeles strax. Så det är väldigt små, väldigt rudimentära. Någon mat bjöds det väl kanske inte särskilt mycket på. Utan det var för fina värdshus det. Utan det här var ju ställen för brännvin och öl först och allt. Och det är klart, senare då historieskrivare som då tittar på förhållandena då för 1850. Och den historien skrevs ju mycket av folk som på slutet på 1800-talet var mycket kritiska till det här bråkigheten och supandet och så vidare. Inte minst nykterhetsrörelsen, men också frikyrkan och också arbetarrörelsen tidigare såg ju det här mest bara i svarta tecken. Det här var supnästen som ju måste utrotas. Få ner supandet var ju en allmän så att säga paroll som många delade på slutet på 1800-talet, om man skulle utrota den här typen av miljö. Men för att skipa lite rättvisa åt de här stackars gesällerna i första hand och arbetarna, så måste man kanske ändå säga någonting om varför de gick på krogen. Det är klart att de ville dricka kanske, men det var inte det enda faktiskt, utan jag har redan sagt att det här var en av de få ställen man kunde faktiskt träffas utanför sin husbondes vägg och stör, hamp och stör. Så att det här fanns en möjlighet till viss fri yta förstås. Men så att det var att trångboddheten återigen är naturligtvis en viktig faktor varför man sökte sig till de här ställena. Inte bara man var allmänt benägen på alkohol. Så att det får man väl förstå. Jag hävdar ju då i den här boken som jag skrivit om den bråkiga kulturen att krogarna hade faktiskt också en sorts, om man vill säga, som ekonomisk betydelse. På flera sätt faktiskt. Det ena var ju att krogen, och det här är ju också någonting som är absolut inte är något speciellt för Eskilstuna, men var det överhuvudtaget i Europa vid den här tidpunkten och ända långt fram i slutet på 1800-talet. Att den här typen av värdshus och krogar fungerade som en sorts arbetsförmedling. Det var hit som gesällerna, när de gick på, de som var med i skrov, eller de som gick på sån här skråvandring, de skulle ju för upp för att skaffa sig stor yrkeskunskap i sitt yrke, då skulle man ju helst vandra runt på lite olika ställen. Också i olika länder faktiskt under 1800-talet. Det var liksom tillhörd, och det gällde också smeder och smidesgeseller och sådana som skulle bli mästare. Så det var samma sak. Och när man kom till en ny stad, då gick man ju ofta till krogen, någon krog som man då fick sig anvisad, för att där också komma i kontakt med en arbetsgivare eller med en mästare för att då kunna få ett jobb. Eller man träffade andra geseller som kunde tipsa om vart man skulle söka arbete någonstans. Så att det här var en levande verksamhet det här, och den var väldigt viktig för vandrande hantverkare. Så krogen spelade en ren roll, en tydlig roll som någon arbetsförmedling. Sen kom man in på ett mer, vad kan vi säga, lite mer grått område, nästan lite svart ekonomi, grå ekonomi. Som jag sa, det här var ju en tid när man hade väldigt lite kontanter, och mycket skedde ju fortfarande bland det småfolket, så att säga, genom byteshandel faktiskt, utan att man använde pengar så mycket. Det här med, som jag nämnde förut, om skuldsättning och sånt där. Och det fanns en sorts verksamhet, som sagt, som var på gränsen mellan brottslighet och socialt, mer eller mindre socialt accepterad verksamhet. Och det var någonting som brukar kallas i litteraturen, som kallas för försnillning. Det vill säga att en mästare kunde ibland tillåta en gesell som han kanske hade svårt att ge någon lön till. Det är klart, lönerna var jättesmå. Mästaren hade kanske inte ens råd till det. Då tillät han en gesell att tillverka saker åt sig själv som han sen kunde sälja vidare. Och mycket av den försäljningen skedde på ställen som till exempel krog, eller väldigt hög grad på krogar. Dit kom då inresta personer, en del i den här stan kallades de ofta för dalkarlar. Jag vet inte om det var så att det var väldigt mycket folk från Dalarna, men det antyder ju det på något sätt. De kommer hit till Eskilstuna, de köper upp vad det kan vara, knivar och saxar och lås eller vad det nu kan vara för någonting som den här gesellen har gjort åt sig själv, så att säga. Och vi vill kalla det för fritid, eller vi kallar det för den tid som man då inte jobbar åt mäster. Och det här var som sagt åtminstone delvis tillåtet, ett sätt att avlöna de här arbetarna, eller de här gesällarna. Så att ibland övergår det väl kanske, ibland fick de inte den här tillåtelsen och gjorde det ändå, och då klart, då blir det ju föremål för kanske både domstol och polis att gripa in när sånt sker. Ibland kallas det här försnillning, antyder på något sätt att man i hemlighet tillverkar och försnillar mästarens råmaterial, järn och stål och för någonting, och så sen gör egna saker och säljer i smyg. Men det här är en verksamhet som verkligen är på gränsen mellan accepterat och inte accepterat. Så här, det här är en annan då, jag ska säga, ekonomisk verksamhet som för sig på krogen. Så att det handlade inte bara om att supa och slåss, utan det handlade också om överlevnad och få lite kontanter och sånt. Och jag tror att det är viktigt för att ge dem en liten grad av rättvisa, även om de naturligtvis bråkar och otrevliga allihop. Till sist, den bråkar kulturen slut då. Då befinner vi oss efter 1850 någonstans. Och vi får Eskilstuna är ju en sakta men säker övergång från det här gamla, väldigt decentraliserade småhantverket med förläggare som är dominerande försäljare av smidet, till en övergång till fabriker, till arbetsställen där som är lite större och som hyser då ett antal arbetare som jobbar till och med efterhand vid maskiner. Och det arbetet är uppdelat på olika sätt, en sorts arbetsdelning. Det här är ju en verksamhet som som kommer och så småningom, och det går ganska trögt i Eskilstuna därför att man har kvar mycket av det gamla hantverket, och det finns ju också ett motstånd från många av de gamla smidesmästarna och från den gamla miljön att acceptera det här. Och man försöker konkurrera i sin småskalighet så länge som det bara går med de här nya fabrikerna. Men på sikt är de ju liksom dömda och ändå försvinna, och många försvinner förstås. Och det sker en väldig koncentration till större enheter under slutet på 1800-talet. Det här som jag berättade om Johan Svenggrens övergång för att vara förläggare, Kristoffer Zetterbergs och Johan Svenggrens sätt att vara förläggare då till järnbolaget som då sätter igång produktion på allvar 1870-talet i Tunafors, där man ju börjar med att installera maskiner i väldigt hög grad, och där man till och med var så avancerade som man åkte till Amerika för att skaffa de här maskinerna som byggde på mer högre nivå av mekanisering än på de flesta håll i Eskilstuna. Så det här var ju väldigt avancerat för sin tid. Så att det är den ena sidan av det här. Den sociala sidan av det här är att den här leder ju till ett nytt sätt, nya sociala mönster i Eskilstuna. Och en viktig sak är ju att det här gamla som jag var inne på i början, det här gamla med en väldigt skev könsfördelning och väldigt konstig åldersfördelning, det börjar ju förändras. Och de här nya arbetarna i de nya fabrikerna som ju växer, när Eskilstuna bara växer på allvar efter 1850, de bildar faktiskt egna familjer, gifter sig och skaffar sig någonstans att bo. Även om det var kanske kyffen i början och så vidare. Men man flyttar ut ur hantverkargårdarna, de här gesällerna. De blir arbetare istället, industriarbetare. De bildar familj och familjerna skaffar barn. Det är en helt annan typ av social miljö som växer fram i samklang med industrialiseringen av Eskilstuna. Sen får vi dessutom, då, som jag var också inne på, en nykterhetsrörelse, en frikyrka, med tiden också en arbetarrörelse som ser väldigt negativt på den gamla bråka kulturen och gör sitt tillsammans för att vilja avskaffa den. Istället växer någonting som en rätt känd idéhistoriker och författare som heter Ronne Ambjörsson har skrivit. Han skrev en bok om den ordentliga, den skötsamma arbetaren. Och det är precis den som formas slutet på 1800-talet och blir liksom normen på riktigt som industriarbetare. Och det är en arbetare som står ganska långt ifrån den gamla bråkiga gesällen hos med. Ska jag stanna där?
Paus.